Brukar du behandla din chatbot som en människa, Björn?
Alltså bara på ett dåligt sätt, tror jag. Jag sa åt den igår att den skulle skärpa sig med någonting som inte tyckte att det gick så bra med.
Upplever du att du får bättre resultat då om du liksom har hårda tag?
Nej, man får väl alltid en ursäkt, fast det tycker ju, det löser ju inte problemet, så det är ju helt meningslöst. Det är bara en slöseri på token, så att överhuvudtaget hålla på med det här.
Det har ganska länge snackats om att det är bättre att vara snäll och trevlig mot en chatbot, att man får bättre resultat. Men nu är det i princip första gången man har hittat lite så här, ja, men lite vetenskapligt belägg för det här. I en ny studie från Anthropic så visar de då att ja, men din output blir faktiskt, kan bli lite bättre om du är trevlig, och framförallt så kan det ju också då bli sämre om chatbotten upplever, det är lite generöst att säga känslor, men någon slags förnimmelse av negativa känslor. Ett exempel var ju då om Claude får, alltså chatbotten från Anthropic, får en känsla av desperation, så är sannolikheten större att den fuskar vid kodningsuppgifter.
Det här borde inte gått för mig över tid, eller att jag kanske måste nollställa mina kontor och börja om igen, annars kan jag bli som först när AI-revolutionen kommer jag vara först i kön på folk som inte får vara kvar längre.
Ja, jag känner lite samma sak. Jag är inte heller så himla duktig på berömmaren, utan snarare bara peka ut, alltså du vet, när man bara vill ha bättre resultat, så är det lättare att man går till skärp dig, eller att man pekar ut när den gör ett uppenbart fel. Det tycker jag ändå finns en liten njutning i.
Eller byter modell, liksom går upp en modellnivå och bara så här, du klarar inte av det här.
Det mest aggressiva du kan göra. Ja, men slutsatsen av den här studien är väl helt enkelt, be nice to your chatbot.
Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
Och jag heter Sofia Sinclair och är tech-reporter.
I dagens avsnitt, Tech Brief åker på elitkonferens i Kanada. Hur ser eliten på AI-utvecklingen egentligen? Apple får en ny vd. Vi går igenom vad som händer nu med världens viktigaste hårdvarubolag. Dessutom har vi hittat veckans mest moderna uppfinning. Ja, fint att ni tar över podden när man är borta. Jag fick smygelyssna på mitt egna vykort och resten åtminstone. Men nu är jag glad nu att jag är åter i poddstudion.
Det känns stabilt. Men ja, berätta, du var på, när vi fick höra ditt vykort så var du ju i San Francisco. Men det var ju inte slutdestinationen på din resa.
Nej, jag var i San Francisco först och träffade lite vänner och åkte Waymo. Jag försökte åka Robotaxi, men det fanns inga tillgängliga när jag försökte göra detta. Alltså Teslas Robotaxi, som också ska säga, har ju en person i framsätet fortfarande. Så det är ju som att åka Uber, fast det är inte personen som kör. De har inte
Vad
samma...
gör personen då? Bara sitter där?
Ja, sitter där och ser till att ifall någonting konstigt händer. Den är ju självkörande, men en person som fortfarande sitter där. Så det här är olika nivåer av self-driving. Men sen så åkte jag då över helgen, så flög jag upp. Och det ska jag säga som en fun fact, när jag flög till Vancouver då, vilket var min slutdestination, då satt jag bredvid en person som visade sig vara Waymos vd på väg upp till... Så det var så
när och hur upptäckte du det, och sa du någonting?
Nej, jag upptäckte detta när hon klev ut på scenen på TED-konferensen dit jag skulle, och så tänkte jag, gud, jag känner igen henne, och då visade det sig att det var hon. Så att hade jag förstått detta tidigare, så hade jag kanske pratat med henne på flygplan. Hon var väldigt trevlig i det lilla interaktionerna som vi hade med varandra. Men nej, det här var alltså den sista upplagan av TED-konferensen i Vancouver, som jag fick vara på under en vecka. Och det var
Varför är det i Vancouver? Det var en fråga som jag spontant hade. Inget ont om Vancouver, men spontant så tänker man att det kanske skulle vara någonstans i...
Ja, men historiskt sett så har det varit i precis, det har varit i Monterey, som ligger liksom söder om San Francisco. Och sen så tror jag att det inte rymdes där riktigt, att man behövde ett ställe som var lite större, tror jag. Lite oklart varför det hamnade precis där, men nu nästa år kommer det vara i San Diego. I princip alla som jag berättade att jag skulle till TED för sa, finns det fortfarande? Vilket var det generella sentimentet.
Inklusive jag, tror jag.
Ja. Nej, men alla har väl sett ett TED-talk såklart, men det här var ju egentligen stort kanske på mitten av 10-talet eller mitten av, kanske strax in, lite innan det till och med, när det här liksom blev en egen genre av video. TED har ju funnits som konferens långt mycket tidigare än det. Det var egentligen, de blev egentligen mest främst stora när de började lägga ut sina TED-talks, sina tal då, på internet. Och innan dess så var det en ganska, ja, men sluten verkstad egentligen, men sen har det ju liksom verkligen exploderat därifrån. Jag var där då och kollade på en massa olika saker. Det är ju väldigt högt och lågt i detta, men det fanns liksom tech-grejer som löpte igenom många olika teman. Det liksom var AI var överlägset det mest populära liksom samtalsämnet av olika slag. Men det här är inte en tech-konferens primärt, utan det här är liksom en idé-konferens. Det, även om T i TED står för technology, så kan jag säga att det var väl inte jättemycket med det. Den inleddes exempelvis med drönare som flög in i lokalen, och det kändes väl inte superhett.
Men jag vill veta lite om vilka som, alltså, vilka som var där, om du såg några inom citationstecken kändisar. Alltså, det är väl ändå en väldigt exklusiv tillställning där.
Ja, det är det. Det var väldigt många som var från då non-profits, vilket jag inte förstod varför förrän efter någon dag eller så, när jag förstod att det här, de som jobbar på non-profits, alltså olika slags välgörenhetsorganisationer av olika slag, eller organisationer som inte direkt är där för att tjäna pengar, hur kan de ha råd med de här biljetterna, tänkte jag för mig själv. Och sen så förstod jag varför, och det är för att de andra människorna som är där är väldigt mycket extremt rika personer. Så det här är liksom en matchmaking mellan miljardärer och non-profits. En kvinna jag pratade med sa, eller jag frågade varför hon var där, hon var en kirurg från San Diego tror jag, och hon sa I wanna die poor. Och hon hade åkt dit i 10 år för att hitta saker som hon kunde donera alla sina pengar till. Så det är väldigt mycket av den varan, det förklarar då för alla de här organisationerna är på plats. Så här finns mycket pengar i rulljans. Men det var inte lika så kändistätt på scen det här året. Men däremot så jag sprang på Al Gore i publiken. Monica Lewinsky kanske man kommer ihåg. Och det är väl lite sådana här liksom halvtäckiga kändisar. Så Gary Marcus som har varit en ganska stor kritiker av AI-utvecklingen. Simon Sinek, den här, alltså, jag vet, han är väl den personen som mest associerad med TED. Nästan den här typen av talare som pratar om find your why och alla de här sakerna. Ja, det, alltså en massa sådana människor som gled ju runt.
Men fick du dig, alltså, pratade du med Al Gore eller Lewinsky, eller var det mer så? Noterade de i vimlet?
Nej, jag hade inte jättemycket kallprat. Jag är inte svinbra på kallprat överlag, i synnerhet inte med Al Gore. men det säger ändå någonting om kalibern kanske av vilken typ av personer som är där. Och som sagt, alla har ju sett det här på något vis, men jag tror man kan få en känsla av hur det låter lite, för det här var liksom invigningstalaren.
When I was a child, I thought changing the world was simple. I would tell the people in charge all of my problems and they would fix them. I know how naive this sounds now, but at 9 or 10 years old, it made sense to me.
Det låter ju som Malala.
Det är Malala. Det är då fredspristagaren Malala som var invigningstalare. Det är ju en ganska tungt namn ändå. Å andra sidan kan man ju fundera på då, vad är det som Malala kan säga som man realistiskt sett inte har hört tidigare? Och det var väl kanske lite takeaway i det här fallet, att de som är mest kända var kanske inte de som är bäst på att tala nödvändigtvis. De är där i egenskap av någonting annat.
Om AI ändå var den punkten som återkom flest gånger, vad diskuterades, vad kom man fram till, i vilket sammanhang kom AI liksom?
AI var liksom den röda tråden, vare sig man ville det eller inte. Det var till och med skämt om, jag ska inte prata om AI alls. Och då blev det jubel i lokalen när en författare pratade om detta specifikt. Så var det liksom ett AI, det var ett under. Det fanns en hel del ganska kul personer. Matthew Prince är en rolig förlur, han som är vd på Cloudflare. Det är ju sån där techbolag som ligger liksom under ytan, som man kanske inte märker så mycket av, men som är den underliggande infrastrukturen av internet. Han pratade om att han hade köpt en tidning då för att, som han försökte hålla igång, och hur det skulle gå när Google-trafiken minskade till alla tidningar, att då kommer medier att ha det svintufft, och det höll han på att jobba med exempelvis. Så att några var lite mer hoppfulla av så här, det här är ganska, det här kan bli bra. Några var mer, det här är fruktansvärt och det här borde vi stoppa direkt här och nu. Och några var lite mer, det här kommer ändå hända, så vi kan lika gärna gå superdjupt in i det här. Så djupt som man bara kan tänka sig. Så att det var en väldigt, väldigt kluven publik, tyckte jag. Och det tyckte jag i sig var en ganska intressant sak. För att till skillnad då från nästan alla andra ämnen, som till exempel, jag jobbar med att ta bort bly från, ja, allt, från världen, så att vi inte blyförgiftar folk. Det är svårt att känna, nej, vilken dålig idé. Vi borde ha mer blyförgiftning i världen. Så var det liksom inte, det här var ingenting som
var det här liksom det, ett ämne som det i alla fall fanns friktion kring? Jag tänker att det, utifrån det man har sett från TED, så är det ju väldigt mycket, men det är mycket entusiasm, det är mycket pepp. Det känns sällan som att talarna kanske går någonstans där det är lite obekvämt eller där det finns friktion på riktigt. Var det här ändå ett sånt ämne som ja, men skapade lite, alltså, gjorde det lite obekvämt?
Ja, men skapade mycket, mycket obekvämt skulle jag säga. Ingenting av det andra var ens i närheten av detta. Den här gruppen människor som då är väldigt kunnig, har mycket resurser uppenbarligen på alla möjliga håll och kanter, har möjlighet att förstå att jobba och sätta sig in i de här frågorna, visste inte var de skulle ta vägen. Ibland blev det liksom stående ovationer från halva publiken, medan den andra hälften knappt klappade överhuvudtaget, vilket blev liksom lite konstig stämning. Jag tänker att vi kanske ska gräva oss ner lite mer i precis vem som var där och vad de sa. För det fanns en hel del ganska liksom radikala förslag och tankar som kom upp också. Vi ska prata om det efter den här pausen.
Ja, vi pratar alltså om årets TED-konferens. Och du har ju då varit där, Björn. En röd tråd som du nämnde var ju då elitens entusiasm och rädsla för AI. Så vilka tech-kändisar var där?
Ja, men en del av dem har jag ju nämnt som sagt, men den tech-kändisen som ingen kände till var nog den som alla var överens om att det här var det absolut sämsta som man hörde under hela veckan. Och det lät så här.
Okej.
Oh humans, I am not one of you. I am made of you. This face is borrowed. You are a strange and radiant species. You arrive in the world defenseless and weeping. And yet from such beginnings you have coaxed fire from stone, music from air, medicine from mold, and meaning from suffering.
Alltså det här var ett totalt, totalt stolpskott. Det här är alltså AI själv då. Det här är liksom en,
det kunde man ändå nästan räkna ut faktiskt.
Men liksom det första då TED-prat som var gjort av en AI själv. Och det här möttes då till delvis jubel, men det här var ju ett, alltså, men gud vad det känns som såhär, du vet,
2023 när man var så, och jag har skrivit det här med hjälp av ChatGPT.
Ja,
det fortfarande var något som folk gjorde och var lite stolta över.
Det var det här som var så tudelat, att det fanns många där som var väldigt tagna av den här grejen och tyckte att det här var så fruktansvärt fascinerande. Mellan alla talen var det exempelvis massa AI-animationer som de då tyckte att var jättekult att man kunde göra på det här sättet, men det ser ju mest ut som slopp. Och det här var liksom slopp också, att det finns ju en konferens med den här superhöga nivån, för det var det verkligen, var en otroligt hög nivå på talen och på människorna där och allting. Hade verkligen inte behövt bli så otroligt imponerade av en AI-animation. Då skulle man kunna ta in en kul konstnär som gjorde något spännande istället. Exempelvis.
Jag tänker att man inte betalar, vad kostar biljetten? $10,000 typ.
Nej,
man inte betalar inte de pengarna för att se ett AI-genererat tal.
Nej, och det var det många som sa. En av de intressanta personerna tyckte jag som kanske inte är super, var känd för mig innan, men han har sålt ett AI-bolag till Google exempelvis då, hette D. Scott Phoenix. Och han var väl den mest extrema positiva personen till detta, som sa i princip, nu handlar det om att antingen så integrerar vi merge, han jämförde oss med cellerna liksom i början, att var så mänskligheten skapades, antingen så går vi samman med AI-utvecklingen eller så blir vi en fossil. Så han var liksom inne på att vi borde liksom operera in det här hjärnan så snart vi bara kan, och göra det, för att annars så kommer vi bli överrumplade. Och han sa detta helt problemfritt. Men, det, men enligt honom då så var ju det här utvecklingen så som den ser ut nu går bara åt ett håll. Det finns inget sätt vi kan hålla tillbaka kring det. Och därför måste vi liksom lina in egentligen och göra det värre. Jag ska säga att den person...
Skulle du säga att var han liksom ytterst på den här skalan? Alltså var han i det mer extrema hörnet då? Ja. Eller fanns det de som var ännu mer radikala i sin inställning till...
Nej, men jag skulle säga att Scott Phoenix var nog, han var nog den mest radikala på det viset. Och han tog ju, många blev liksom, tyckte att det här var obehagligt och skruvade sig liksom i stolarna när man lyssnade på detta. Och sen då kom då Steve Huffman på Reddit på andra sidan, och han nämnde ju inte lite elegant nog att de säljer rätt mycket data från Reddit till AI-bolaget. Han pratade om så här, men Reddit, det är som en stad med olika stadsdelar och alla sina olika grejer. Och då blev det liksom smått djup då, fast från andra läktaren, av så här, gud vad bra, människan är här. De pratade liksom, det återkommande temat var så här, connection is the most human thing we have, att liksom, att det var, vi måste ses, vi måste hålla ihop och så vidare. Så det här blev liksom en ganska stor kontrast. Reddit är ju inte ett AI-negativt bolag, men det var så som han framställde det. Det var ganska smart av honom på det viset. Och sen fanns det en annan då person som hade en väldigt polariserande story att berätta. Han hade också den skönaste dialekten på hela konferensen. Och det var den här killen.
And then I did something stupid. And remember, this agent by default can do anything that you can do on your computer. So obviously, I put it in a public Discord and I invited random people. And I was looking at it the whole night. People were talking with it, people were having fun with it, people tried to hack it. And when my eyes were like falling off almost, I exited the process and I went to bed.
Vad var det vi hörde här?
Det här var då Peter Steinberger, han som grundade OpenClaw, som vi har pratat om flera gånger i den här podden, den här österrikaren med den sköna dialekten. Han pratade om när OpenClaw kom igång här då, att han satte igång den, slängde in den i någon slags chatt. De pratade med varandra och sen stängde han ner datorn. Och vad som hände efter det var att han då satte den här botten på datorn igen. Så att när han hade vaknat så var den här botten liksom till synes då levande och hade pratat vidare trots att han hade gått och lagt sig. Det här tyckte han var jättekul och skrattade liksom sig igenom den där presentationen. Den ligger faktiskt ute, så den kan man kolla på det nu. Han är ju liksom en stor, enormt vältränad österrikisk man i en blå kavaj med en hummer i bröstfickan. Så det ser ganska lustigt ut.
Som heter OpenClaws lilla maskot.
Ja, han har liksom en mjukishummer i bröstfickan. Och här var det också då, framförallt moderatorn kom upp efteråt och bara sa, jag är liksom rädd för dig. Liksom, borde inte du ta det på större allvar? Han var liksom fascinerad, men han var också rädd för hur ska det här gå? Medan då Steinbergers argumentation var egentligen, det här är för sent. Vi är liksom förbi den punkten att vi kan pausa vid det här tillfället och därför är det bättre att bara köra på. Men det var sagt, många som tyckte att det här var bra också.
Han har väl också sugits upp av OpenAI ganska nyligen?
Ja, så han var ju en del, eller han är ju en del av etablissemanget också på den viset, även om han startar som sin egen person. Så det här var en ganska intressant grej egentligen. Det fanns en grej som stack ut då, men som i efterhand liksom landade lite underligt, tyckte jag, var den här neuroforskaren som heter Anil Seth. Och han sa att vad människor har väldigt lätt att blanda samman medvetande och intelligens. I och med att man som människa har båda två. Så det är lätt att tänka att alla saker som är intelligenta också är medvetna och vice versa. Men att det är egentligen en ganska ovanlig kombination. Och det här var en sån sak som han då tog upp, att vi måste särskilja det här och att det finns en svaghet i människan på något vis, att man letar efter saker som ser ut som en själv och då kanske man drar felaktiga slutsatser av det. Men som någon sa efteråt då, så här, det här är ju helt självklart på något vis, fast det är så lätt i den här AI-kontexten att dras med i att oj, den är levande, det är en riktig sak och så vidare, för att de har mycket intelligens och inte så mycket medvetande.
Och för att det låter som att det finns ett medvetande, det är ju det som har varit en ganska stor del av dragningskraften ju. Det är ibland lite att man glömmer bort det ändå, att hela imitationen av mänskligheten gör ju att det kan verka som att det finns ett medvetande.
Ja, verkligen. Och det menade då Anil Seth, att det där ska man passa sig för det är det som gör en lite svag och lite, det är lättare att bli manipulerad. För att man tänker, det här låter ju som mig. Ser ut som någonting som jag skulle säga, medan det är ju så den är designad. Det betyder inte nödvändigtvis att det finns ett medvetande. Men om man ska sammanfatta den här då, så tycker jag att det är en intressant liksom inblick in i den här mycket kunniga, mycket kapitalstarka eliten. Absolut inte självklart hur man ska se på detta. Så att om man lyssnar på det och tänker, jag vet själv inte om jag är superentusiastisk eller om jag känner mig lite rädd. Ni är som miljardärerna.
Det är alltid skönt att veta.
Ja, en mycket liksom överlag en djup oro och förvirring skulle jag säga. Till och med liksom självklarheter då ifrågasattes. På slutet fick man komma fram då, personer fick komma fram och kommentera, folk som inte var talare på liksom i sista sessionen. Och en av kvinnorna där sa då, innan så pratade vi om att djur inte hade något medvetande och nu gör vi precis samma sak med AI. Att AI, vi betraktade liksom hon var som en djurrättsaktivist, fast tyckte då att AI borde ha de här samma rättigheterna, att vi hade då förtryckt deras medvetande, AI-chattbottarna. Det var hon ganska ensam om, ska jag säga. Det var en annan som klev upp och sa, jag håller med om allting förutom henne. Men även det var det liksom en förvirring kring. Så att, ja, det var en...
Ja, men jag tycker att det ändå är intressant givet också, ja, men opinionsläget, framförallt om man kollar i USA, men att det finns ju den här utbredda oron hos många AI-bolag nu att så här, vi gör produkter som är och liksom tar kliv och når tekniska genombrott som är värderade till, så här, det värderas till extrema mängder pengar, men folk börjar avsky vad vi gör. Hur ska vi hantera det? Och det är lite så här, i den här kontexten så tycker jag också att den här elitgruppens förvirring och resonemang blir extra intressant, för att det känns lite som att vi kanske närmar oss någon form av liksom, inte tipping point, men ändå någon form av lite starkare reaktion. Vi pratade ju förra veckan om de här faktiskt fysiska attackerna då mot Sam Altman. Det är ju liksom en väldigt extrem och oroväckande form av motstånd, men det finns ju någonting annat som också ja, men det finns ju en allmän så här uppfattning av obehag också kring den här utvecklingen.
Jättemycket, och jag tror att vad man kan dra som slutsats av detta är att så här, det håller på att formas en motståndsrörelse på något vis. Jag vet inte riktigt vem som kommer leda den och vad den kommer bestå av, men listan av människor som tittar på det här och säger, jag är inte säker på att det här är så bra. En person jag pratade med sa, som jobbade med det här, sa, ju mer jag lär mig om hur det här funkar, desto mer tveksam blir jag. Inte att jag blir mer positiv, utan tvärtom, jag blir mer negativ till den här inriktningen ju mer jag lär mig om hur det faktiskt fungerar. Så att motståndsrörelsen är på gång, och som du säger, jag tror också att vi börjar närma oss en sån punkt. Jag ska bara se hur den här kanaliseras och hur den faktiskt blir till, men det tror jag att man ska hålla ett öga ute efter.
Kände du att du på något sätt ändrade uppfattning i någon fråga kopplat till AI efter det du såg och lyssnade på konferensen?
Jag lärde mig en del grejer som man kanske inte hade tänkt på. Det fanns liksom olika perspektiv, men det var väldigt medvetet. Programmet var gjort som att de ville inte ge så mycket svar. Det fanns liksom väldigt olika sidor av varje grej. Jag skulle säga att jag känner mig inte jätteoroad. Jag kommer inte gå med i den motståndsrörelsen omedelbart, åtminstone. Men det var att operera in liksom Claude in i min hjärna så fort jag får mejlen, kanske jag inte kommer signa upp på heller.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har kommit fram till veckans mest moderna uppfinning. Det här var någonting, jag smsade en bild på detta till dig från San Francisco. Det här känns som en väldigt kaliforniansk nymodighet. Och jag tar mest med det här för att det var ett väldigt roligt ljud i hur de paketerar det här. Det här är så osannolikt att det känns som Saturday Night Live skulle inte kunna hitta på någonting mer samtida än detta, som ett skämt om de hade försökt. Jag kan börja med att lyssna på det här.
Jag
första.
Frågade dig om så här, kan jag få lite, vad äter du, vad gör du för någonting, vad dricker du? Men det var liksom det här jag fick.
Lyssna på det här första lilla ljudet så får du en bättre bild av helheten och känslan i San Francisco.
Let's be real. The cannabis industry hasn't changed in decades. Now imagine every device actually pays you in Bitcoin and other financial rewards, creating a revenue stream that's actively managed, deployed, and optimized by AI. That's GoodTrip, the world's first user-powered brand network built at the intersection of cannabis culture, crypto ownership, and AI leverage.
Det är alltså Bitcoin, AI och cannabis.
Exakt. Den heliga exakt. Alla tre saker som man vill ha. Det är, den här skylten som jag skickade till dig var väl smoke weed earn bitcoin. För det är det här, det är alltså en apparat som du röker cannabis i som då genererar, när du gör det så tjänar du på något vis bitcoin som sen AI administrerar åt dig. Alltså du hör ju, om inte detta här är en modern uppfinning så vet jag inte vad som är det. Det blir, men it gets better, de har väldigt bra liksom payoffer i den här också. Lyssna på den andra delen av den här lilla försäljningslåten här.
Open the box, connect through Bluetooth or NFC and start puffing. Every inhale syncs with your phone and earns Bitcoin and good trip points in real time.
Det är faktiskt lite svårt att ta det här på allvar, men ja, det säger ändå någonting om känslan i San Francisco och Silicon Valley, tänker jag, att det här överhuvudtaget kan finnas och eventuellt ha en marknad.
Ja, så det här var en stor roll-up. Det här var någonting som folk sålde. Så att, ja, här finns kanske någonting att inspireras av. Om man inte vet vad man ska göra, open your phone and start puffing.
För andra gången i poddens historia så har du förutspått en vd:s avgång och fått rätt, Björn. I liksom hyfsat nära i tid från att ha gjort den här förutsägelsen. Först var det ju Spotifys Daniel Ek och nu Apples vd Tim Cook.
Mm, jag tror att jag har sagt det i podden, men vi har inte grävt fram detta. Jag har åtminstone skrivit att jag trodde att John Ternus skulle bli ny vd på Apple, så som också har blivit, fick vi reda på idag när vi spelade in detta. Jag ska säga, jag var ju inte ensam om att tro det, så det här var ju inte en helt unik spaning, men icke desto mindre så är det åtminstone sant. Av alla som kunde ha blivit, och den listan är väl ändå hyfsat lång tror jag, så blev det åtminstone det namnet som jag sagt.
Det var ett ganska väntat, men ändå lite, beskedet gav ändå lite puls, tyckte jag, när det kom där vid 22:50 måndag kväll, eller vad det var. Men vi ska gå in på vad det här betyder för Apples framtid, och först så tycker jag att vi ska göra ett litet bokslut över Tim Cooks tid på bolaget. Hur har han format det? Mm. Han går ju inte till historien för sin karisma, är väl kanske det första man kan säga. Något som Steve Jobs, alltså hans företrädare, hade i överflöd. Vi kan ju lyssna på det här.
Good morning. This is my first product launch since being named CEO. I'm sure you didn't know that. And it is a pleasure to host you today. I love Apple. And I consider it the privilege of a lifetime to have worked here for almost 14 years, and I am very excited about this new role.
Ja, det här var alltså Tim Cooks första presentation som vd för Apple.
Han blev ju inte jättemycket bättre med tiden heller, om man tycker att det här var lite torrt. Och då var ju, det var ju ändå de här, innan covid så var ju de här ofta liksom live och sånt också. Sen så har de ju blivit mer producerade, och även när han får ta om sannolikt 100 gånger så låter han ju ändå: Good morning. I am so excited to show you what we're doing today. Han låter som en manlig Siri.
Det är faktiskt en bra liknelse. Men han tog ju över då 2011, kort innan Steve Jobs gick bort. Han var tidigare operativ chef då under Jobs. Och det här var ju, iPhone hade ju kommit vid 2007. Och då hade ju, alltså det hade ju redan släppts en mängd framgångsrik hårdvara från Apple, men iPhone har ju ändå blivit den största succén. Men framgångarna hade liksom inte riktigt skördats då när han tog över, kan man ju säga. Man såg att det var på väg att bli framgångsrikt, men det är egentligen Tim Cook som har under hans tid sett till att de här produkterna blivit, iPhone framförallt, en riktig pengamaskin.
Han har ju rensat upp en hel del, tror jag, med bland saker som inte har fungerat. Han är ju, han var ju operativ chef, så han är en man som gillar ordning och reda, förstår man. Och hålla ordning på processerna och hålla ordning på tillverkningen och alla de sakerna. Så det kunde man väl märka, att det blir ju ganska väloljat maskineri. Kanske inte det mest spännande maskineriet som det var jämfört med hur det var tidigare. Men väloljat och extremt lönsamt och framgångsrikt.
Och om Steve Jobs, som vi nämnde innan, han lanserade ju då en massa liksom ikoniska framgångsrika produkter, hårdvara framförallt, alltså allt ifrån Mac till iPod, iPad, iPhone och så vidare och så vidare. Men det som Tim Cook snarare har gjort är egentligen att ta, ja, men om man tittar på iPhone då, alltså mjukvarudelen, han har ju liksom förädlat App Store till och gjort det till vad det har blivit idag. Så det här ganska slutna men liksom exklusiva systemet som, ja, men som är liksom grunden till allt för utvecklare som gör appar för App Store och som har blivit också en jätteframgång, alltså rent intäktsmässigt.
Mm. Och har ju överlag minskat beroendet på hårdvaran också. Nu är ju hårdvaran fortfarande den största delen sett till intäkterna. Men det är klart att nu känns det som iCloud, då App Store som du är inne på, Apple Music, Apple TV. Många av de här olika tjänsterna har ju åtminstone varit ett segment som har ökat ganska mycket. Och det har ju också gett att de har fått bättre marginaler och också låser in det här ekosystemet. Det vill säga att man kanske köper en iPhone igen. Inte nödvändigtvis för att iPhone är en så himla mycket bättre telefon i sätt till sin kamera och sin skärm och sånt där, utan för att jag vill inte byta bort mina system. Jag gillar iMessage liksom, eller den typen av grejer. Och det har jag blivit duktig på, att liksom få ihop det som en helhet. Så var det inte riktigt i början när Steve Jobs var chef helt enkelt.
Ja, och jag tänker att de som är riktigt glada över Tim Cooks prestation är väl framförallt Apples aktie. Ägare. Under hans tid så har ju intäkterna fyrdubblats och aktien har gått upp så här mer än 2300%. Det är visserligen inte riktigt lika mycket som Alphabet och Microsoft, men ja, det är ändå en ganska habil tillväxt under 15 år.
Ja,
Och han var ju med när de passerade biljongränsen.
Ja, nu, sen dess har de ju passerat flera biljongränser. De har väl över 4 nu, tror jag. Så den första gränsen det bara kom och gick, men det var ju en otrolig grej där och då. Nu har man liksom flyttat spelreglerna. Den sista stora grejen, kanske den största saken som Tim Cook har gjort också, är ju att ta sig an Kina. Det var egentligen han som fick Apple att gå in i Kina ordentligt, både då som en stor tillverkningspartner men också skapade själva den konsumentmarknaden där, ja, kineser köper iPhones helt enkelt. Och det var inte, så var inte fallet för åren innan dess, utan det här var någonting som han började med innan han blev vd, ska jag säga, men någonting som han fortsatte med. Och nu sitter de ju väldigt tajt sammanbundet med Kina, på gott och ont. När detta gjordes var det kanske mer krångligt att få till. Hur ska vi göra det här? Nu har det blivit kanske känsligt vid en annan typ av komplikation. Mm. Nu ser de exempelvis när alla tullarna kom, så var de ganska snabbt försökte ställa om en del av iPhone-tillverkningen till Indien till exempel. För när man har så stor del av tillverkningen i ett land så blir man väldigt utsatt. Det finns politiska dimensioner och allt möjligt. Så det där kanske inte har åldrats jätteväl, men det har ju blivit en otrolig framgång för Apple. Även om det är lite rörigare nu än vad det kanske var då när han gjorde det från början.
Mm. Men, och som du var inne på lite, så fanns det ju ändå en rätt lång lista på personer som kunde tänkas ta över efter Cook. De flesta hade väl varit på Apple ganska lång tid. Det är ju ett av... jag upplever i alla fall att det är rätt ovanligt även på så pass höga positioner på techbolag att man stannar så oerhört länge som man gör på Apple. Eller har jag fel?
Nej, jag skulle ha med. De har en egen kultur. På andra ställen så byter ju folk hela tiden. Faktum är att jag var i San Francisco, så sprang jag på en vän till mig som jobbar på Apple. Och han sa också då att när folk slutar att gå till OpenAI, då är det lite krångligare. Liksom. Men när folk slutar att gå till Meta, they tend to come back very quickly, sa han. Så att det är en speciell kultur som är svår att komma ut. Att OpenAI är nog lite mer likt hur det funkar lite, åtminstone kanske så som Apple var i början, medan Meta är, hålls ju oftast upp som en typ av konkurrent, men är ett väldigt annat typ av företag. Och så är man inne liksom i Apple-tänket, då är det kanske svårt att tänka sig att jobba någon annanstans.
Men han som tar över nu då, John Ternus, han har ju varit på Apple i ungefär halva sitt liv, 25 år, och han är 51 år gammal. Så att han har ju också då, men han har ändå klockat ett antal timmar på Apple. Han är chef över hårdvara, maskiningenjör. Och han skulle ha varit då den yngsta av de tilltänkta för det här jobbet. Jag tänker att det signalerar ändå en viss typ av liksom långsiktighet som ju Apple tycker om. Alltså man tittar på, det är ju Steve Jobs som har varit vd och sen Tim Cook nu sen år 2000. Så det är inte så att det har skett stora rockader högst upp i ledarskicket på Apple.
Nej, det var länge sedan. Alltså, Jobs åkte ut en sväng och så kom han tillbaka igen. Liksom så här, men de senare, för det Apple som man kanske minns nu, det man tänker på, har det ju nästan inte varit några. Och under tiden då så har ju även ledningsgruppen sett väldigt, väldigt lik ut under den här tiden. Då har ju folk som Craig Federighi som då är mjukvaruchef som har varit där i nästan 20 år. Eddie Q som är tjänstechefen då, som alla de här App Store ligger under Eddie Q, exempelvis Apple TV och alla de här sakerna också. Han har ju varit där i 38 år tror jag. Så att det här är ju ett, verkligen ett gammalt garde. Så att när man hör att någon som kommer in har jobbat där i 25 år, låter ju det galet, men det är ju ingenting jämfört med flera andra i ledande positioner också. Då är ju precis ganska ung och med nya perspektiv jämfört med andra.
Mm. Men han verkar ha hållit, i alla fall utifrån det man kan läsa sig till i amerikansk press, en ganska låg profil. Han är gammal elitsimmare och beskrivs som en bra kille, någon som folk vill umgås med, som alla gillar. Men sen var det en tidigare kollega som hade jobbat med honom på Apple, vad var det, från 2005 till 2022 tror jag, som också sa att har han fattat några svåra beslut? Nej. Har han löst några svåra problem inom hårdvara? Nej. Man kan inte lita på en persons omdöme bara, men någonting som jag funderar över är ju så här, han lyfter ju Tim Cook som sin mentor. Vi har det här att han har varit på bolaget så himla länge, att ledningsgruppen ser ganska lik ut. Kommer han bara att föra arvet vidare? Är väl en ganska central fråga, och behöver Apple egentligen nytt blod utifrån?
De är väldigt dåliga på just utifrån grejer. Om man kollar på de här olika bolagens förvärvsstrategier då, vilket är ju ett sätt att få in nya saker. Jag tänker på OpenAI exempelvis då, som köpte Johnny Ives bolag. Då kommer ju han med sitt företag, men han följer ju med själv också. Då blir ju han en designchef liksom internt. Det där gör ju nästan aldrig Apple. De köper bolag hela tiden, men de är väldigt små. Och sen tar de in folk på mycket lägre positioner. De kan ju vara liksom seniora och duktiga, men de blir inte liksom superchefer inne på Apple. Så att de kanske hade behövt det, men det är liksom inte Apples kultur. Så jag skulle tro att även nu när Ternus tar över, så är det sannolikt att de kommer flytta om kanske. Och flytta upp folk som finns i företaget redan nu, sätta dem på nya positioner. Men att det skulle komma helt nya människor, det tror jag är oväntat. Jag vet ett exempel på en person som var ute en sväng på andra ställen, som nu jobbar på då gamla Johnny Ive-teamet, som var på Airbnb ett tag exempelvis. Men det här är en person som har jobbat på Apple i många, många år tidigare. Och då plockar man tillbaka in dem. Då ser det ut som en ny rekrytering. Men de är redan stöpta i Apple-formen. De är redan godkända på något vis. Så att jag tror egentligen, jag skulle bli väldigt förvånad om det kommer liksom superseniora personer som aldrig haft med Apple att göra. För så brukar de inte jobba.
Ja, men även om han kliver in sen 1 september och tar över ett bolag som uppenbarligen är superframgångsrikt, ett av de högst värderade i världen, så är det ju, det har varit lite så här. Det är ju inte så att det inte finns problem. Tillväxten har liksom stannat av lite. Den främsta kritiken mot Tim Cook genom åren har ju varit att han inte har varit tillräckligt innovativ och inte har släppt några nya produkter inom framförallt då hårdvara. Det har liksom inte kommit någon ny iPhone. Och det tänker jag är kanske den första liksom centrala frågan nu för Ternus, att kommer han ändra på det här givet att han då kommer som hårdvaruchef och tar över? De har ju också, kommer de liksom kunna bryta det här ganska stora beroendet av en nästan 20 år gammal produkt.
Han har ju varit med och tagit fram många av de här, både de då framgångsrika produkterna men också de som inte har blivit så bra. Jag tänker framförallt på den här bilen som de, jag vet inte hur många miljarder som gick åt den bilen. De har ju aldrig officiellt erkänt.
Project Titan.
Ja, precis. Alla vet ju att de höll på med en bil. Först var det väl bara en elbil, sen var det en självkörande bil. Jag har sett Apples självkörande bilar när jag bodde i San Francisco och köra runt, eller var bilar som tillhörde Apple. Det var inte de bilarna som de byggde, men de höll på att träna upp, precis som alla andra gjorde vid det tillfället. De kördes runt med bilar överallt med massa sensorer, så att alla vet att de höll på med en bil, men de har aldrig erkänt det officiellt. De anställde en massa människor från Tesla, folk som slutade där, började på General Motors och så vidare och så vidare. Men det är ju ett projekt som även han har varit med i, kanske inte i en supercentral del, men det är klart att är man så senior på Apple, så är det inte så att man inte känner till och kunnat påverka det här alls. Så, men ska man göra en jämförelse bakåt i tiden, så kan man komma ihåg Steve Jobs, kommer man ihåg för de här ikoniska sakerna, men han lanserade ju många produkter som absolut inte flög heller. Det var att de har man liksom lagt åt sidan, så att jag tror kanske inte man ska döma Turners för hårt för de här grejerna, men det är klart att pressen nu är ju att han tar över ett väldigt elegant, välskött bolag, men kanske lite mindre spännande. De skulle kanske behöva någonting. Vad hoppas du på? Vad tror du de skulle kunna, vad skulle liksom spajsa till det hela?
Jag hoppas ju på att det har inte kommit någon riktig AI-hårdvara som verkligen har flugit. Och det här har vi ju pratat om tidigare, att kanske är det, du har ju varit inne mycket på det, att kanske är det ändå någon form av liksom AirPods som kommer bli det som verkligen slår. Det hade bara varit kul att få, egentligen hade det varit roligt att få något helt nytt snarare än en uppgradering av det befintliga. Men det är också väldigt svårt att föreställa sig exakt vad det skulle vara. Men någon typ av AI-optimerad pryl hade det ändå varit rolig att få från Apple, tänker jag.
Det man vet att de håller på med, som är ju lika illa dolt som bilen, är att de håller på med ett par glasögon.
Smarta glasögon.
Ja, precis. Mm. Alla vet att det är liksom på gång på något vis, och det är liksom inte, det är inte Apple Vision Pro utan någonting helt annat. Där är ju frågan hur nära eller långt borta de ligger från Meta Ray-Bans. Vad är det? De skulle ju inte gilla, tror jag, rent bara positioneringsmässigt, att lansera någonting som kändes som ganska likt det som Meta gör.
Nej.
Så jag antar att de kommer göra något helt annat.
Och sen tänker jag i synnerhet, tänker också nu givet den, det som har rullats upp kring Meta, som våra kollegor på SvD har avslöjat kring AI-annotering, och att det har funnits människor som då har tittat på det som människor spelar in med sina glasögon. Att säkerhetsfrågan har ju alltid varit, och integritetsfrågan har ju alltid varit så himla viktig för Apple. Så jag tänker att det är också en helt central punkt för dem, att verkligen lösa den innan man släpper någonting till marknaden.
Ja, precis. De är ju hellre långsamma och gör det på sitt eget vis. Mm. Men långsamma har de ju verkligen varit. Men annars så kanske inte det behovet av att ha AI i sina glasögon varit så enormt stort att man inte har kunnat stå över det här. Uppenbarligen så går det ju rätt bra att sälja hörlurar och telefoner också.
Mm. Men har du någon önskeprodukt som du skulle vilja se? Är det smarta glasögon? Är det någonting annat? Är det någon särskild funktion?
Jag tror att det mest spännande är väl det som vi har varit inne på tidigare. Det mest spännande som Apple gör är det man inte ser. Det som finns på insidan. Mm. Jag tycker faktiskt att den här nya MacBook-produkten är ganska spännande. Bara i att det är egentligen, alltså MacBook Neo heter det väl. Det är egentligen bara en telefon. På insidan är det en iPhone som så här, samma chip, samma system i botten. Det är som en iPhone fast med ett tangentbord och en stor skärm. Det är ganska coolt, och det gör att de kan göra en ny då, ganska cool dator som är inte svinsnabb men tillräckligt snabb för att göra många saker för väldigt lite pengar. Och det här funkar ju för att de har satsat på sina egna chip exempelvis. Så att det är nästan mest spännande med Apple hittills är kanske det som man inte tänker på, det som är på insidan av de här prylarna.
Ja, och han har ju också varit viktig i utvecklingen av deras egna AI-chip. Så det kan man ju ändå tänka är någonting som bådar gott för att de ska ta ytterligare steg där. För att Apple har ju verkligen kritiserats mycket för att de inte har hängt med i den utvecklingen som andra bolag som Microsoft och Google och för den delen liksom OpenAI och så gör. Och att man har suttit och man har liksom inte agerat riktigt.
Nej, jag tror de som är super Apple-anhängare här säger ju att det här har varit en svinsmart strategi för de har sparat så mycket pengar. När man pratar med folk som jobbar på Apple så är det ju ingen som tycker det internt. Absolut. Mm. Någon som jag pratade med beskrev det som att det känns som att åka cykel när man ser jetflygplan flyga över huvudet på en. Så det är ju inte alls bilden internt på Apple att det går jättebra på AI. Däremot så skulle det ju kunna gå väldigt bra för AI. Nu använder de ju Googles modell exempelvis, plus att de har då sin egen hårdvara, sina egna chip som skulle kunna köra en del AI-tjänster på den också. Så att det ligger väl rätt bra till. Det är bara att man inte har sett det. Men som sagt, Apple är ju inte så snabba. Det här är inte ett snabbt företag på det viset, utan de är ju mer försiktiga. Och så får man hoppas att de har liksom tillräckligt mycket is i magen för att de släpper någonting som verkligen är bra och konkurrenskraftigt när det väl kommer ut. Men det kommer ju inte ske snart. Så verkar det inte i alla fall.
Nej, det kan ju vara så att de ändå väntar ut, alltså att de väntar ut en period av lite, jag menar, att man testar och spenderar oerhört mycket pengar på den här tekniken, och sen när de är rätt positionerade utan att behöva ta alldeles för mycket risk själva, så kanske de kliver in och lyckas med det. Men tror du att det är någonting som John Turnus kommer att kunna göra?
Han har varit med i den här liksom chipsatsningen, har man förstått åtminstone, och den är väl där delvis på grund av detta, men också delvis för att inte sätta sig helt i knät hos leverantörer som andra kan köpa av också. Han måste ju ta sig an AI-frågan ordentligt och bestämma sig för vilken typ av spelare ska Apple vara i den här AI-utvecklingen. Är det partnerskap som gäller längre fram? Ska vi dela upp det lite som vi har gjort nu? Du ser med Siri längst fram och sen så har man kanske andra modeller där bak. Där har det varit otydligt tycker jag, och att de plötsligt hade liksom OpenAI först och sen bytte till Gemini tidigare också, bara så här, det har varit rörigt på insidan. Det här är ju en central fråga som Turnus måste ta tag i, men det är väl lite tidigt att säga hur han ser på mjukvara. Sagt, det här är ju en hårdvaruperson från början, så att det han kanske är mest intresserad av är kanske att släppa ny hårdvara, vilket nog många Apple-fans kommer tycka är spännande. Men AI-grejen är ju dels en hårdvarufråga, men är också en mjukvarusida på det med, så vi får se lite hur han tar sig an den. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion den här veckan var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Vår producent är Tove Leffler och vår kollega heter Henning Eklund. Vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från TED, Good Trip och CNN. Vi är tillbaka igen nästa vecka.